Giselle Pellicot är en helt vanlig fransk kvinna. Hon är 72 år gammal, har tidigare jobbat inom logistik och hon gifte sig med sin man Dominique i början av 1970-talet. Under 2010-talet började hon bli orolig för sin hälsa. Hon hade återkommande minnesluckor, tappade både hår och vikt och var stundvis jättetrött. Hon började misstänka att hon led av en tidig Alzheimers, Parkinsons eller till och med en hjärntumör. I slutet av 2020 visade sig i polisförhör att hon inte lider av cancer, minnessjukdomar eller Parkinsons. Sanningen däremot var att hon i 10 år hade drogats av sin man och blivit våldtagen av 10-tals främmande män. Helt utan att hon veta om det. Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och idag ska vi tala om det som kallas det värsta sexualbrottsfallet i modern fransk historia.
Giselle Pellicot, c'est une femme qui a été
Fallet Dominique Pellicot har skakat världen och väckt reaktioner på sociala medier, inte bara i Frankrike utan också världen över. I slutet av den här veckan kommer en dom i fallet som omfattar över 50 förövare och nästan 100 fall av våldtäkt och ett offer. Dominique Pellicot åtalas för att ha drogat sin fru och låtit 10-tals främmande män komma in i familjens hem och våldta frun Giselle Pellicot. Han kallas för monstret från Avignon. Jennifer Patterson, du är frilansande journalist i Frankrike. Vem är det här monstret från Avignon, Dominique Pellicot?
Dominique Pellicot är ju en person som man har kallat lite grann här nu för en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han är 72 år gammal, pensionerad, har arbetat tidigare i livet inom byggsektorn och även som mäklare. Och det jag menar med det här med Dr. Jekyll och Mr. Hyde är att han har beskrivits som en väldigt trevlig, omtyckt, hjälpsam man och vän. Och även av Giselle Pellicot och hans för detta fru. Men då vet vi ju numera att han har under ett decennium ungefär levt ett dubbelliv där han då har kunnat droga sin fru och utsätta henne för de här våldtäkterna som han har erkänt till. Så att, ja, en person helt enkelt som på ett sätt framstår som vem som helst, helt normal och väldigt omtyckt. Och på samma gång så har han haft den här andra sidan av sig.
Just nu så pågår alltså då en rättegång som är inne på slutrakan. En dom ska falla senare i veckan i en enorm våldtäktshärva. Vad handlar det här om, Jennifer?
Det här handlar om att Dominique Pellicot, vi måste säga hans namn för att det är han som har orkestrerat det hela. Den här 72-åringen som då har lagt ut på, han har använt sig av en sajt som numera inte finns, det har tagits bort av franska myndigheter. Men där har han under parollen utan hennes vetskap har han bjudit in men att komma hem till hans hem, han och hans då för detta frus Giselle Pellicots hem, för att våldta eller ha en sexuell relation då med hans fru. Så de här männen har under ett närmare ett decennium kommit hem till honom på kvällen och då har han strax innan malt ner eller vad ska man säga krossat starka sömnmedel i sin frus mat på kvällen så att hon har legat och sovit helt enkelt när de här männen har kommit. Sen finns det massa detaljer kring det här om hur männen då inte har fått röka, de inte har fått en parfym på sig och så vidare för att hon inte ska märka någonting då Giselle Pellicot. Men det är så här det har gått till då, så under ett decennium så har ett 50-tal män, men man vet faktiskt att det är ytterligare, att det är omkring 80 åtminstone, det är bara att man inte har kunnat identifiera alla, utan det är de här 51 då totalt som man har kunnat identifiera som nu ska ställas inför rätta för det här.
De senaste månaderna har rättegången i det här fallet pågått i den franska staden Avignon. Rättegången har varit öppen för allmänheten, det här på Giselle Pellicots begäran. Det här hon önskar för att visa åt våldtäktsoffer i Frankrike och över hela världen att de inte är ensamma. Jennifer, du har varit på plats vid den här rättegången. Hur skulle du beskriva känslan i salen då du sitter några meter ifrån Dominique Pellicot?
Ja, det var ju väldigt speciellt bara överhuvudtaget att vara närvarande under en sån här historisk rättegång med så många förövare. De flesta utav dem, eller väldigt många ska jag kanske säga, sitter ju bakom glasburar. Sitter då Dominique Pellicot i en slags glasbur med ett antal män och i en annan bredvid sitter de andra männen. Sen är det ju många som inte är i de här burarna utan som fortfarande då är på fri fot under själva rättegången. Så att det är mycket märkligt att vara bland så många förövare på samma gång, och själva stämningen där inne i salen var ju allvarlig, skulle jag säga, spänd och allvarlig, samtidigt som det var verkligen lite grann av en show, kanske låter som ett olämpligt ord i sammanhanget, men jag säger det ändå, från advokaternas sida, själva försvarsadvokaterna som verkligen gör allt i sin makt, har gjort det här nu för att försvara de här olika männen.
Mm. Och mannen som du sa själv, som har orkestrerat allting det här, Dominique Pellicot, Giselle Pellicots tidigare man, hur har han bemött de här anklagelserna? Det är ju ett jättestort åtal han har framför sig.
Verkligen, och det som är spännande med just Dominique Pellicot är att han är en av väldigt få av de här männen som faktiskt erkänner. Han har ju erkänt till att han har orkestrerat det här, han har erkänt till att han har drogat sin fru under alla de här åren och bjudit in de här männen och våldta henne. Så att där ligger alla kort på borden och han erkänner alla de här anklagelserna helt enkelt. Och det som han förklarar hur han har gjort det här och varför han har gjort det är också, som jag varit inne här på här tidigare, han nämner också sin trasiga barndom med en väldigt våldsam pappa. Hur han har blivit utsatt för övergrepp, inte inom familjen men som barn i andra typer av sammanhang, sexuella övergrepp alltså. Och sen så säger han också då att det faktum att hans för detta fru Giselle Pellicot inte ville göra vissa sexuella bitar med honom var det som fick honom att använda sig av droger, att då kunde han helt enkelt få göra vad han ville med henne.
Ja, det är alltså 51 män som åtalas i den här frågan. Dominique Pellicot har huvudrollen kan man säga, men med honom så finns 50 män som har identifierats som de som har våldtagit Dominiques exfru Giselle. Vad vet vi om de här männen?
Det är en blandning av män. Här i Frankrike har man kallat dem för Monsieur Tout le Monde, vilket skulle kunna översättas till lite herr vem som helst. Som är en blandning av åldrar från mitten 20-årsåldern till då 74 är den äldsta personen som nu står åtalad här. Från olika typer av samhällsklasser, olika bakgrunder, olika yrkesgrupper. Jag vet att vi har någon för detta kommunpolitiker, journalist, byggarbetare, IT-ingenjör. Det finns helt enkelt alla möjliga typer av bakgrunder på de här personerna. Sen det man också kan peka ut hos dem är att faktiskt runt en fjärdedel menar nu de här försvaren som de har haft att de själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller i vissa fall då incest också under sin barndom. De har använt det som ett försvar då till att förklara varför de nu befinner sig i den här situationen och står åtalade för den här typen av övergrepp.
Och hur försvarar de sig?
Ja, de har ju ett liknande försvar. Det är inte exakt samma och det finns ju några få som har erkänt. Men om vi tittar på det stora flertalet så som inte har gjort det, som menar att de inte är skyldiga till våldtäkt, så är deras argument att de har blivit manipulerade av Dominique Pellicot. De menar att de inte har känt till att hon har varit drogad, till exempel då Giselle. Och de menar att de har förstått det här som att det här var en inbjudan till ett libertanskt par där båda parterna har varit med på det. Man ifrågasätter det här med att men att det skulle vara ett libertinskt par och så vidare, för ni ser väl att hon ligger och sover här ändå. Men där säger då försvarsadvokaten att men den här Dominique Pellicot, han har lyckats manipulera sin egen familj och sin fru i 10 år. Han är en enormt skicklig manipulatör. Så de här männen som har varit kanske bara några timmar ibland då hemma hos den här familjen, han har nog lyckats manipulera dem också. Det är så det låter från försvarsadvokaternas sida. Så att här har man verkligen, man försöker verkligen peka ut då Dominique Pellicot som den stora ledaren, det stora monstret kallar man honom. Och att de här männen också skulle ha blivit i princip utnyttjade genom att de har blivit manipulerade av honom.
Det här omtalade fallet uppdagades då Dominique Pellicot anmäldes för att ha filmat under kvinnors kjolar på en stormarknad. När polisen sen beslagtog hans dator och mobiltelefon hittade de tiotusentals videor och fotografier där de idag åtalade männen våldför sig på Dominiques neddrogade fru Giselle Pellicot. Det är hon som har valt att rättegången ska hållas öppen för allmänheten, och hon har blivit något av en feministisk ikon under hösten i samband med att det hemska fallet har nystats upp. Jennifer, vad säger Giselle Pellicot om allt som har hänt?
Hon berättar ju just när hon blev intagen där 2020, för hon fick ju reda på att hennes man hade då haft det här, att han hade tittat under eller filmat under kjolarna på de här kvinnorna, att hon skulle komma in till polisstationen i anslutning till det. Och då berättade de för henne om de här filerna som de har hittat på hans dator med bilder på henne när hon blir utsatt för de här övergreppen. Och hon har ju berättat då i efterhand att det var en sån enorm chock för henne. Hon hade ingen aning att det här pågick, så hon kunde ju inte tro att det var hon först när de visade det här för henne. För att hon trodde att hon och hennes man levde i ett lyckligt förhållande. Det är vänner till dem som har beskrivit dem som det perfekta paret. Men väldigt snart efter detta så väljer hon ju då att skilja sig från Dominique Pellicot, och har ju nu gjort hela den här processen till någonting som nästan är större än henne själv, att hon verkligen vill ändra synen på, kanske man kan säga, våldtäkt och offrets situation här i Frankrike, att man ska inte behöva skämmas som den person som har blivit utsatt för en våldtäkt, utan hon vill byta skam på att skammen ska byta sida, som hon uttalar det.
Jennifer, just nu debatteras och diskuteras samtyckeslagstiftning i Frankrike. Frankrike har ingen samtyckeslag på det sätt som vi har till exempel i Finland och i Sverige. Vad betyder det för Frankrike att hela den här sexualbrottshärvan nu uppdagas?
Ja, det är en stor fråga, men jag skulle ändå säga då apropå just samtyckesbiten att det blir ju så väldigt, väldigt tydligt i just det här fallet vad en samtyckeslagstiftning skulle kunna innebära, för att nästan alla de här männen nekar ju till att de har begått en våldtäkt. De menar att de inte har gjort det, utan de har då trott att det har funnits ett samtycke, om vi ska använda det ordet, från Giselle Pellicots sida, att de har blivit inbjudna då av maken till deras gemensamma hem, och att det har varit någon slags sexuell libertansk lek från det här parets sida. Det är så de beskriver det. Och hade man haft en samtyckeslagstiftning, då hade man inte kunnat använda den här typen av argument, att man inte har begått en våldtäkt för att man inte planerade att göra det. Utan då krävs det att det finns ett samtycke från, i det här fallet då, kvinnan. vilket skulle göra hela försvarets argumentation och de här männens argumentation hade ju inte kunnat alls då se likadan ut. Så jag tror att om man ska säga vad det här betyder för Frankrike på ett större plan, så det är väl delvis det då, att det här skulle kunna ändra lagstiftningen och verkligen sätta fingret på en eventuell brist i den franska lagstiftningen som den ser ut just nu.
Tack så mycket för det här, Jennifer.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Jennifer Patersson, frilansjournalist i Frankrike. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen, så missar du inga avsnitt. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje vardag på Yle Arenan. För slutmix av dagens avsnitt står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.